Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om S-130, den sista snällbåten. Välkomna ska ni vara tillbaka. Då ska vi fortsätta historien om S-130, den sista snällbåten. Och det fanns ju en konvoj där, T-45, som var på väg. Den hade fått sällskap av en kolonn från Brixham, och det var också flera sådana här landstigningsfartyg, landing ship tank. Det var tre stycken, för den fjärde som skulle varit med hade inte lyckats ta sig dit. Och vid den här tiden så är konvojen här väster om något som heter Tor Bay, och de styr nord-nordväst innan den skulle göra en väldigt komplicerad manöver, och sen ska de då köra in mot Slapton Sands då. Och 23.17 då kommer första rapporten om att en S-båt har siktat vad de tror är fientliga fartyg. Och S-båtarna i femte flottiljen där, de delar upp sig i par för att förfölja sitt byte. Och det var väldigt svårt att identifiera målen. Vad är det här för någonting? Och det gjorde också att S-båtarna rörde sig väldigt tyst till en början, för de ville bibehålla överraskningsmomentet så långt det bara gick. Och efter en stund omkring klockan 01.30 då upptäcker S-136 och S-138 två stycken fartyg, och de tror att det är jagare, för det är 2000 meters avstånd och det är på natten här. Och då blåser de på och närmar sig med hög fart. S-138 avfyrar en dubbel torpedsalva mot aktern på det högra fartyget, och S-136 avfyrar torpeder mot det andra. Och efter en kort stund då ser S-138 en explosion, och en minut senare så noterar S-136 explosioner på det andra målet. Så de vet om att de har träffat i alla fall två fartyg. Och ungefär samtidigt som det här händer, då har vi snällbåtarna S-140 och 142. De har också identifierat mål och öppnar eld med dubbla torpeder på 1400 meter. Men de hör inga explosioner och blir väldigt konfunderade. Varför? Sannolikheten att vi missar är ganska låg, va? Men då är det befälhavaren där. Han drar slutsatsen att ja, men de här fartygen, det är nog så att det är grundgående landstigningsfartyg, och det gör att våra torpeder har passerat under dem. Det är därför vi inte har noterat någon träff. Och samtidigt som det här sker, då kommer S-100 och S-143 med hög fart, och de noterar att vad de kallar för en tanker, ett tankfartyg, redan stod i full brand. Och då får de också se ett rött signalblås norr om dem. Och jag återkommer till det där röda signalblåset. Och bägge de här båtarna, de avfyrar två torpeder mot ett mål på cirka 1500 meter. Och de fick en fullträff med en utav dem. Så då vet man att man i alla fall vid det här laget träffat tre fartyg. Och så har vi det här röda signalblåset. Det är något som de tre båtarna från nionde flottiljen, det är S-130, 145 och 150, de ser det här röda signalblåset, och de tror att det kom från ett allierat fartyg. Utan det, överenskommelsen var att det var tyskarna skulle använda gula signalblås, och så plötsligt så ser de ett rött, då tror de att det är från de allierade, men det är det inte, utan det är från den andra flottiljen helt enkelt. Och det som händer här nu är att S-150 och S-130, de närmar sig med fart och svänger rakt in för en gemensam torpedattack mot ett enskilt fartyg. Och S-145, det bryter av här för att attackera vad de kallar för små beväpnade eskorter i närheten. Och det är antagligen fler landstigningsfartyg. Och det angreppet, det gör de inte med torpeder, utan de öppnar eld. De har med sig 37 mm och 20 mm kanoner som luftvärn. Men de använder dem för att beskjuta fartyg. Och sen finns det ju då rapporter härifrån vad det är som har hänt. Och det här är från de amerikanska fartygen då, när man har sammanställt efteråt. Men vad har de loggat vad det är som sker här? Och det första logganteckningen om det här anfallet, det är 01.33. Då står det skottlossning riktad mot konvojen, antagligen med luftvärnskanoner för att få elden besvarad. Och det är ju lite så här att man kan skjuta mot någonting för att få dem att skjuta tillbaka och då kan de avslöja sig. För de ska ju egentligen vara dolda i mörkret här och inte upptäckas. Och bara en liten stund senare så skriver de att befälhavaren är informerad, de har inga synliga mål, men de får ingen order att öppna eld utan man avvaktar för man vill skydda konvojens position. För så fort du öppnar eld, då röjer du dig. Sen går det nästan en halvtimme. Då är klockan strax efter 2 på natten. Då ändrar konvojen riktning till 203 grader. Då hör de en explosion akterut och LST-507, den sista landstigningsfartyget i konvojen, den brinner. 02.15, drygt 10 minuter senare, då öppnar landstigningsfartyget 531 eld. Men LST-58 rapporterar att de ser ingenting. Sen 2 minuter senare, då träffas LST-531 och exploderar. Och 02.18, då kommer ordern att de ska upplösa formationen och fortsätta på egen hand. Så man splittrar konvojen nu då. Och sen bara 6 minuter senare, 02.24, då kommer ordern att LST-531, de ska, besättningen där ska överge fartyget. Sen 02.25, då ser LST-58 en S-båt på 1500 meters avstånd. De öppnar eld med 4 40 mm kanoner och 6 20 mm kanoner. De avfyrar totalt 68 respektive 323 skott. Det är ju så att de här fartygen är ju bestyckade och kan bita ifrån sig om de vill. Och det som händer när S-båten börjar bli beskjuten, den vänder bort och sen när LST-58 ropar ut orden eldupphör, då har S-båten försvunnit, då är den 2000 meter bort då. Så de vände och stack liksom, och på ganska kort tid så har de tillryggalagt 500 meter. Men rapporterna är inte slut här från den här striden. 02.30, då kommer rapporten att LST-289 har blivit träffad. En minut senare då öppnar också LST-289, som precis har blivit träffad, då öppnar en eld. Och sen rapporterar LST-58 5 minuter senare att de har precis blivit missade av en torped. Så det var nära att den åkte med där då. Sen några minuter senare då rapporteras det att man hör motorljud från S-båtar vid flera olika tillfällen och i olika riktningar också. Och det var ju så att LST-507, det var ju den första fartyget som träffades. Ordern att de ska överge det kommer 04.32. Det som händer sen det är att några minuter senare bara då får LST-515 order om att sänka ner båtar och plocka upp överlevande från LST-507. Och det som hände under den här striden, det är ju mörkt och det är flera fartyg insyltade, så ibland kan det vara svårt liksom att se vad är det som har hänt, och framförallt för de allierade, det blir ju lätt förvirrat här va. Och den brittiska, något som kallas för Fighter Direction Tender, ett fartyg, det har seglat ut från Portland för att ge radar och kommunikationsskydd. Just den här natten så fick hon en signal direkt då, gå direkt i hamn, så hon skulle inte ut och ansluta sig då. Och det som har hänt här, om man väl ska summera, alltså när natten väl är över, vad är det som har hänt? Jo, LST-507 och 531, de har sänkts och de har förlorat 202 respektive 424 man. De har dött. LST-289 skadades och där förlorar man 13 man. Och LST-511, de träffades av eld från 496, vilket resulterade i 18 sårade, och det var friendly fire, alltså vårdarbeskjutning. Och det var nämligen så att de här två LST-fartygen, det har passerat en snällbåt emellan dem. Och då har LST-496 skjutit men träffat LST-511. Och det blev 18 sårade då. Och det. Men tyskarna då, hur gick det för dem då?
Det finns inget som heter friendly fire, som man säger.
Just det.
Vad detalj.
När den kommer i närheten av en så är den inte vänlig längre.
Nej. Nej.
Det har du helt rätt i. Tyskarna då, hur gick det för dem? Ja, de klarade sig ganska bra i den här striden. Det var inga förluster på det viset. Men när de var på väg hem det som händer är att två tyska S-båt S-100 och S-143 kolliderar faktiskt ute till havs, och S-143 fick skador på överbyggnaden. Så det man gör här då är att man lägger ut rök och så sticker man tillbaka mot Cherbourg då. Och om man ska summera det här, va, anfallet, det har alltså dött 639 amerikaner. Det här är lite speciellt, för att det här är alltså 4 gånger de faktiska förlusterna på Utah Beach på det dagen. För det här var ju en övning inför landstigningen på Utah Beach, och det dör alltså 4 gånger så många under övningen jämfört med hur många som faktiskt dog när de klev i land på Utah Beach. Och då tänker ni så här, men herregud, vad är det Robert sitter och säger på fronten nu? Jag har ju sett Saving Private Ryan, det var ju rena slakten. Ja, det var det, men den öppningsscenen i Saving Private Ryan, det var ju Omaha Beach. Och det vi pratar om här, det var Utah Beach. Där var det, det var inte alls så illa där. Där på Utah Beach, det var 4:e infanteridivisionen, de landsatte 21 000 man där och förlorade 197 man i förluster, alltså stupade eller sårade. Så det var väldigt mild landstigning där, om man ska jämföra med de andra. Vi är fortfarande inte framme vid det dagen här, utan vi är vid 12 maj 1944. Då blev S-130 vittne till en av krigets många små tragiska anekdoter. För S-130, de var i en patrull och det var ungefär 10 S-båtar, de var söder om Isle of Wight. Och Royal Navy upptäckte dem snart och jagade skickades ut för att ta upp jakten. Och under den efterföljande striden så lyckades det fria franska fartyget La Combattante sänka S-141. Och ombord på den var oberleutnant Zurse Klaus Dönitz. Och Dönitz, det namnet känner du ju igen. För det var ju gråsadmiral Dönitz, chef för den tyska marinstaben.
Ja, hans son.
Så hans son dog när S-141 sänktes. Sonen Klaus Dönitz, han var där för att kvalificera sig som befäl över en S-båt. Och det var 18 besättningsmän, alltså alleman, som dog när den sänktes då. Men nu ska vi prata om 6 juni 1944. Just det datumet klingar väl lite bekant i dina och lyssnarnas öron, kan jag tänka mig.
Jajamän.
Men för då var S-130, det var en av 31 stridsberedda S-båtar som man skickade ut för att anfalla den allierade flottan. Men då är det ju problemet att när de skickas ut där, man uppnådde några framgångar, men det var ju en sån anfallsstyrka som kom med inklusive totalt luftherravälde över landstigningsområdet och rutterna dit. Så krigsmarinen kunde inte göra så mycket för att förhindra den här landstigningen. Utan 9:e flottiljen, de sänkte ett antal landstigningsfartyg, men man vet inte om S-130 liksom faktiskt var med och sänkte någon. Men det var så att besättningsmän dog ombord på S-130, 2 stycken, så då borde man ju kunna dra slutsatsen att de var insyltade i striderna där på något sätt.
Just det. Vill du höra lite grann om 6 juni, om själva insatserna där, för att...
Ja visst, det är bara att bygga på med
något. Ja, men om jag har något. Om jag har något.
Hur många timmar hade vi, sa vi?
Ja, visst, hur lång tid har vi? Kolla almanackan. Alltså för det första kan man ju säga, du pratade ju om kollisioner där då. Och det var ju att man förlorade S-båtar i kollisioner. Och det var rätt vanligt att det hände, att man förlorade ett större antal just på grund av att man krockade med andra S-båtar. Och man kan väl säga att det berodde väl till stor del då på att insatserna man gjorde, de skedde så gott som alltid i skydd av mörkret. Inget månljus, ingenting. Det skulle vara mörkt som en, jag vet inte vad. Just för att man litade på sin snabbhet och vill undvika att bli sänkt. Nackdelen var ju då att sikten var väldigt dålig. och de här båtarna rörde sig snabbt, och när man var tvungen att manövrera speciellt i stridssituationer, ja, då hände det att man kolliderade med varandra också. Och det var ju många dramatiska strider. Om man tittar på våren 44 som du har berättat om här då, en del, så ändå ganska typiskt för den typ av krigföring då som de här snällbåtarna användes för. Och det var ju framförallt två syften då. Det var att attackera konvojer med torpeder och lägga ut minor på fientligt farvatten. Det var det de användes till huvudsakligen. Och det skedde då nattetid. Konstant gjorde det vid den här tiden, för man ville inte operera i dagsljus för att, på grund av fiendens flyg framförallt. Och dessutom så tillkom det ju på våren där då. Jag vet ju hur vårväder kan vara. Det kan vara väldigt dåligt. Och det var det i Engelska kanalen. Det brukade vara. Och med dålig sikt, så att under flera veckor så begränsades insatserna ganska hårt där. På grund av just att sikten var urusel och hög sjögång. Men man gick ändå ut och gjorde ett stort antal insatser under månaderna före där då. Bland annat så försökte man komma åt flera konvojer då som löpte ut från brittiska hamnar. Men oftast så kom man inte förbi eskorten, utan man hamnade i strider med eskortfartygen istället. Och sen så inträffade ju då flera allierade bombangrepp mot de här hamnarna där S-båtarna hade sina baser. Och S-båtarna, de hade ju oftast sina baser i bunkrar, precis som ubåtarna, just på grund av det allierade bombflyget. Och speciellt minnesvärd då är en bombräd som inträffar i slutet av mars. Amerikanska flyget då som bombar Ejmyden i Holland, där det låg en stor snällbåtsbas då, och där förstördes två S-båtar som inte råkade vara inne i de här bunkrarna vid det här tillfället. De totalt förstördes i handen av amerikanska bomber. Men resten av flottiljen i Ejmyden klarade sig oskadd då. Och sen om man hoppar fram då till den 6 juni 1944, D-dagen då. Så är det ju lite speciellt då, som du säger då, att man, som du sa där, att det inträffade vissa strider, men man kunde knappt göra en repa i lacken på den allierade invasionsflottan. Och det hade ju varit så då att det var ju dåligt väder också i början av juni 44. Det brukade vara i kanalen och i Normandie då. Och det var ju så dåligt väder att man tvekade att sätta igång landstigningsoperationen från den allierade sidan då. Fartygen som hade löpt ut från de hamnarna som var längst bort belägna, de hade löpt ut redan den 2 juni för att nå fram till samlingspunkterna i tid då. Men det dåliga vädret ledde ju till då att det första försöket fick avbrytas, invasionsförsöket då, att man fick hejdade flottan och den fick delvis vända om då. Men så upptäcker meteorologerna då ett tillfällig förbättring av vädret just den 6 juni 44, och det är ju då Eisenhower bestämmer att okej, vi kör. Nu kör vi. Och då skickar man ut hela den här invasionsflottan då, som ombord, de har 4000 landstigningsfartyg lite drygt, skyddade av över 900 örlogsfartyg, och det finns också en massa andra understödsfartyg i den här flottan då, och man har plats då ombord för 5 infanteridivisioner, brittiska, kanadensiska, amerikanska. Och samtidigt då så har man skickat ut 200 minsvepare då från den allierade sidan då, som sveper 8 korridorer i de tyska minfälten. Minspärrarna då, minfält är väl lite fel att tala om till havs. Och samtidigt så har man andra då eskortfartyg då som vaktar flankerna bägge flankerna på invasionsflottan och som lägger ut egna minor utanför Cherbourg och Le Havre då för att försvåra för S-båtar och ubåtar att gå ut och bekämpa invasionsflottan då. Och på den tyska sidan då, det kallas för Gruppe Väst då, marinledningen på västfronten vid Frankrikes och Belgiens Hollands kust. Den leds av en amiral som heter Theodor Kranke vid den här tiden. Och de har ett problem, fast det vet de inte om. För de har inte fått väderprognosen som talar om bättre väder den 6 juni 44. Så att de tror, när de får de första rapporten om stora aktiviteter i kanalen, så tror de att det här bara är en skenmanöver. Och att den riktiga landstigningen skulle ske någon annanstans utefter kusten än i Normandie. Och därför så ger Gruppe Väst, amiral Kranke, order om att man ska lägga ut tyska minor vid kusten norr om Normandie. Alltså från Le Havre till Scheldes mynning i Belgien. Utanför då lämpliga landstigningsstränder på den sträckan. Så man är helt fel ute då till att börja med sina förväntningar på var invasionen ska äga rum. Och vid den här tiden då så hade S-båtarna som opererade i kanalen, Engelska kanalen och dess närhet, de hade fyra baser. Och det var ju som du nämnde då, det var i Cherbourg, där fanns det två snällbåtsflottiljer. Femte och nionde. Och tillsammans då hade de 14 båtar. Sen har du Boulogne, där fanns det en flottilj, fjärde flottiljen med 8 båtar. Så hade du Ostende, det var andra flottiljen som hade 5 båtar. Och Eemuiden då i Holland som hade åttonde flottiljen med 4 båtar. Så att, vad blir det om man ska räkna på fingrarna här? Det blir 14, 24, 29, 30, 33 båtar. Fanns det totalt som var funktionsdugliga den 6 juni 1944. Det är ändå ganska många om de skulle kunna samverka och genomföra någonting. Och då var det så här då att de bägge flottiljerna i Cherbourg då, 15-9, vid tre tiden på morgonen, då fick de order att genast löpa ut och slå till mot fienden i kanalen. Men efter att ha varit ute i flera timmar så avbröt de sina operationer i gryningen då utan att ha sett ett enda fiendefartyg. Märkligt nog, med tanke på hur många det fanns i kanalen då. Och från Boulogne, från hamnen, där löper den fjärde flottiljen ut, samtliga båtar, för att spana efter invasionsflottan. De lyckas upptäcka en fientlig jagare, men ingenting mer. Och de återvänder till sin bunker i hamnen i Boulogne då senare samma morgon. Så att det var inte så mycket att hurra för där i början då, att man inte lyckades ens hitta invasionsflottan. Så att det dröjer faktiskt till efter lunch, framåt två tiden på eftermiddagen den 6 juni. Då har marinstaben i väst och Gruppe Väst fått viss klarhet över läget. Då börjar man förstå då via spaningsflyg och rapporter från kusten, kustförsvaret, hur enorm den här invasionsflottan är som finns där ute. Då med och till exempel 7 slagskepp, 2 monitorer, vad kan jag kalla det för långsamma slagskepp, 23 kryssare, 105 jagare, 63 fregatter, 71 korvetter, drygt 4000 landstigningsbåtar och en massa mindre militära enheter också. Och större invasionsfartyg då. Så att det är ju en sanslös mängd flytetyg i kanalen vid den här tiden som de inte lyckades hitta där på morgonen på sina spaningsuppdrag och attackuppdrag, S-båtarna. Det kan man ju fundera på liksom hur det måste ju haft delvis då med att det var så dåligt väder eller att det var så dålig sikt rättare sagt då innan solen gick upp. Men vi vet ju att de här snällbåtkaptenerna, det var ju ofta hetsporrar då. Utvalda för det här, för att uppträda på ett synnerligen aggressivt sätt. Men jag vet inte, jag får en liten känsla av att de kanske inte ville hitta dem. För att de ville ju gärna kanske leva en dag till för att kunna operera på ett vettigt sätt, så att säga, mot fienden och inte gå frontalangrepp mot hela den allierade invasionsflottan och dra på sig eld från allt, från slagskepp till korvetter liksom. Det låter ju lite självmord, så att säga, speciellt när solen hade börjat gå upp. Men sen då, när dagen lider mot sitt slut, när solen går ner, natten mot den 7 juni, då sätts alla fungerande S-båtar in i kanalen mot invasionsflottan. Andra flottiljen från Åstende under en örlogskapten Optenhoff, de sätter in 5 båtar för att spana. Tror du de hittar någon?
Antagligen inte.
Nej, de hittar inga fiender och tvingas återvända tomhänta till Åstende senare. Från Ejmyden som vi pratade om, där löper 8:e flottiljen ut med 4 båtar. Tror du de hittar något?
Nej, och ändå har det svårt. Och vi får inte glömma att det här är världens största landstigningsoperation som någonsin har genomförts i världshistorien. Exakt.
Precis.
Och det...
ja, de återvänder också tomhänta utan att ha hittat ett spår av invasionsflottan, säger de. Sen så har du från Boulogne då, 4:e flottiljen under kaptenlöjtnant Fimmen, de löper ut med 8 båtar för att spana. Och de utsätts för flera flygangrepp från de allierade, men klarar sig utan skador och hamnar i en kort strid med allierade jagare. Klarar sig utan skador, skrobor vid det tillfället också, och återvänder till Boulogne, då till sin hemmahamn. Och sen så har vi Cherbourg, då de 2 flottiljerna där. Där är det lite mer action då. 5:e flottiljen med örlogskapten Klug, de går ut med 7 båtar och hamnar i strid då med brittiska jagare i ett minfält. Eller förlåt, i en minspärr, och förlorar en båt. Det är S-139 och det är 22 man som omkommer. Då, så det är större delen av besättningen. Och systerflottiljen, 9:e flottiljen, de under kapten von Mirbach, de samverkar delvis med 5:e flottiljen under den här natten då, och avfyrar torpeder mot de aktuella jagarna, men alla torpeder missar. Och senare så sänker då 9:e flottiljen först ett landstigningsfartyg, det är ett för manskap då, LCI-105, Landingcraft Infantry då. Och medan 5:e flottiljen i sin tur då sänker ett annat landstigningsfartyg, det är ett för stridsvagnar då, LCT-875, Landingcraft Tank. Och sen gör de här bägge flottiljerna ett gemensamt anfall då mot vad de rapporterar är en grupp stora mål. Men det är inte närmare definierat än så vad det kunde handla om, men det är förmodligen stora eskortfartyg då. Och därvid så förlorar man ytterligare en S-båt, S-140 då, som går på en mina, och en stor del av besättningen omkommer. Det var bara 8 man som kunde räddas ur havet i hård vind och hög sjö när båten sjönk då. Och de övriga båtarna då, de hamnar i strid med en fientlig fregatt och 2 allierade motortorpedbåtar och lyckades inte ta sig fram till själva landstigningsflottan och tvingas därför att återvända. Så att så såg insatsen ut på under dygnet när invasionen inträffade. Och sen fortsätter man ju då de följande dagarna då med flera försök att komma åt invasionsflottan då genom att göra snabba framstötar. Och det går väl så där kan man säga. Motståndet är för hårt och man lyckas då den natten mot den 8 juni då, andra invasionsnatten då lyckas den här flottiljen från Boulogne sänka ett par landstigningsfartyg och med trupper ombord då som där liksom 250 man räddas ombord på en jagare och ytterligare några jagare då, brittiska jagare som kommer till platsen och är norsk då, Stord, de kommer fram för sent för att kunna bekämpa S-båtarna. Och sen så då de här två flottiljerna från Cherbourg då, de utnyttjar fiendens minspärrar för att attackera allierade underhållsfartyg och eskortfartyg. Och den ena flottiljen då, femte flottiljen, de rapporterar att de har fått in träffar på en kryssare och en jagare. Och det visar sig då när man tittar på fiendesidan då att ja, den där kryssaren, det finns det inga uppgifter om. Men däremot en amerikansk jagare som heter Meredith, de hade blivit träffade av S-båten. Men inte så illa att fartyget sjönk. Samtidigt så blev en av S-båtarna då, S-84, träffad av skeppsartilleri varvid man hade flera mans förluster ombord då, bland annat då fartygschefen. Och båten råkar i brand och det var en brand som först inte kunde släckas då, så att den blev ganska svårt skadad. Och på en annan av S-båtarna då så fick man skador på under den här striden då i maskinrummet. Och en annan fick en träff under vattenlinjen men lyckades ändå ta sig i hamn. Så här pågår det då liksom under nionde flottiljen då samma natt. De sänker två landstigningsfartyg då för stridsvagnar, LCT 875 och LCT 105. Och hamnar i strid med motortorpedbåtar. Två av S-båtarna får maskinskador. Får stopp då. De övriga fyra båtarna sänkte ytterligare två brittiska landstigningsfartyg. Man har förluster ombord då i besättningarna. Och sen en av de här flottiljerna, de går inte ut alls. Och det är ju den som är baserad i Holland då, på holländska kusten. De stannar i hamn hela natten på grund av dåligt väder. För högsjö i den delen. På den delen av kusten. Och så här så fortsätter det sen natt efter natt då med olika nålstick då. Några lite större, några mindre. Men det är inte mycket man kan göra för att hejda trafiken till landstigningsstränderna där. Och att man pumpar in nya trupper och underhåll. Så att ja, en ojämn kamp kan man säga.
Och nästa vecka så fortsätter vi prata om S-130. Vi har en väldigt glad och rolig grej att berätta. Det är nämligen så att vi ska för första gången göra ett live-framträdande där vi spelar in program inför publik. Det kommer att ske den 7 juni 2024 klockan 19.30 på kvartersscenen Andra Lång på Andra Långgatan i Göteborg. Det kommer att vara inspelning av avsnitt såklart, och så kommer vi också ha en frågestund och möjlighet att snacka lite med mig och Niklas om det är någonting man har på hjärtat. Och vill ni ha tag på biljetter så går man till Andra Långs hemsida. Det är 2lang.se. Det är alltså en 2 och sen lang.se. Så hittar ni biljetter där. Vi ses! Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mejladress och det är frontenpodcast@gmail.com.